Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av E-commerce Hackers. I det här avsnittet har vi med oss ingen mindre än Fredrik Kling. Och Fredrik, du har ju grundat flera bolag, varit delägare i många bolag. Och nu senast har du varit med och sålt av aktier i Homey Life in Balance när ni sålde det till Foodgruppen.
Stämmer. Kul att få vara här och ser mycket fram emot min poddpremiär, för det här är min första riktiga poddintervju. Jag har dock varit med en gång tidigare, men den podden, det blev alldeles sen. Det var två unga killar som spelade in en podd. Vi höll på i flera timmar. Och när det väl skulle sändas hade de lyckats klippa bort materialet på något sätt, så det blev aldrig någon podd. Så jag ser fram emot den här lilla stunden tillsammans med dig, Fedja.
Ja, men vad kul. Vi har haft lite tekniskt strul här också. I och med att det, man kan tänka sig att jag efter så här många poddar borde varit erfaren, men det är ju inte.
Nej, men vi har kämpat på här, men låt oss börja.
Nej, men vad kul. Återigen, välkommen. Kul att ha dig här. Jag vill börja med att ta reda på lite mer om dig själv. Vi känner ju varandra sedan innan och vi har ju en hel del arbete ihop.
Exakt.
Men jag vill ändå att du berättar om dig själv så att alla lyssnare får höra.
Ja, det är ju den där frågan, vem är man? Och jag är ju 50 år idag och man kan tycka att man ska veta vem man är, och det gör man väl fortsatt inte även fast man blir äldre. Men min bakgrund är den att jag har ju jobbat med försäljning egentligen hela mitt liv. Mm. Och det är lite märkligt för de som kände mig när jag var yngre, för jag var extremt blyg och kunde då inte tänka mig att jag skulle bli säljare. Men det blev jag och började faktiskt redan då när jag gjorde min militärplikt på I21 i Sollefteå. Då började jag vara runt och sälja försäkringar till de andra värnpliktiga. Det här gick jättebra ända tills att kapten Gustafsson upptäckte detta. Då var det slut med detta på momangen. Det var inte förenligt med arméns verksamhet. Men på den vägen har det varit. Så från då att jag gjorde min militärplikt som 19-åring så har jag alltid bedrivit försäljning i någon form. Mm. Både som anställd och sen då i form av att vi har startat bolag, jag och min fru Kina.
Mm. Och nu är vi ju i podden E-commerce Hackers. Men det vi pratade om innan, det var ju att vårt fokus kommer vara dina styrkor. Det handlar ju om försäljning, kulturbyggande. Hur bygger man bra kultur i ett bolag, speciellt ett snabbrörligt bolag som växer fort? Och inte minst om den här resan som ni gjorde, du och Sekina tillsammans med Homey-teamet. Mm. Mm. Kan du berätta mera, lite insyn i hur gick det med Homey? Hur kom ni på idén? Hur gick hela den här delexiten eller exiten i lås? Och när kom ni på idén att ni ville sälja av en del av det, någonting ni har byggt upp?
Ja, precis. Jag är nog inte rätt person att gå till när det gäller att få konkreta tips hur man driver e-handel vassare. Jag förstår e-handel men är ingen expert på det. Men däremot så har jag haft förmånen att vara med och byggt lite olika bolag då, som bland annat har haft e-handel som säljkanal. Men Homey då var ju en spännande sak, för den idén började då när jag och Sekina var på semester i Barcelona, och efter en strandpromenad så det har vi väl inte vi kom överens om vems idé det var, men nu är jag med här i podden så då kan vi ju säga att det var min idé. Och så får vi redigera bort det sen om så är. Men det började med att vi började tänka tanken att vad händer om man kombinerar design och hälsa. Mm. Grundidén var ju då att jag gillar att träna och köpte då mycket protein och andra vitaminer. Och min fru Sekina hade då förkärlek för att gömma undan de här produkterna, för att de var ju då inte tillräckligt snygga för att då få stå fram i vårt hem. Mm. Vi hade en låda i köket med så här 12 olika burkar med vitaminer, magnesium och allt möjligt sånt som vi hade trott vi skulle då använda, men som vi sen aldrig använde oss av för att vi glömde bort att vi hade dem. Vi hade gömt undan dem och var de inte tillräckligt fina för att stå fram i köket. Det var som grunden till Homey. Vad händer när man kombinerar två ganska stora trender som var då design och hälsa? Och så börjar vi spinna på det från den delen då.
Det här tror jag att många kanske känner igen sig i, att man köper typ C-vitamin eller D-vitamin nu på vintern. Vi börjar närma oss vinterhalvåret. Så köper man D-vitamin och tänker nu ska jag bli mycket bättre.
Exakt.
Och sen stoppar man under i en låda och sen glömmer man bort det.
nästan som det där satskortet som man köper och stoppar i plånboken och tänker, nu är jag en tränande person, men glömmer att jag behöver gå till gymmet också.
Så köpet är det enkla i det här, konsumtionen är det enkla, och sen glömmer man ju bort det. Men då är designen det viktiga för att få den att stå framme, och då blir det som en påminnelse varje dag.
Lite så. Det är exakt så var det. Det var det som var huvudpitchen, och det skulle ju också vara då så att du skulle inte bara köpa produkten, du skulle faktiskt använda dem, för de gör ju nytta då. Så det började vi med, eller vi började ihop, men sen var det då, för att vara helt ärlig, primärt Kina som operativt drev bolaget och faktiskt tog det så högt och långt som vi faktiskt kom.
Och din fru, hon är ju författare också nu sen i somras.
Stämmer. Hon har skrivit en bok, Kinas goda vanor, och det är ju en prestation över något annat med tanke på att hon har dyslexi. Och faktiskt inte kanske hade tänkt tanke på att skriva en bok, men det blev det. Så då har hon både en bok i skriven och är då också ute och föreläser en hel del. Så det är spännande vad man kan göra.
Och det är roligt att du säger det, för att jag har ju den boken nu framme på, alltså i köket. Så att både jag och min fru blir påminna om de här goda vanorna hela tiden. På samma sätt som ni gjorde med de här designade vitaminerna.
Just det.
Så är den här boken en påminnelse att, ja just det, då är det dags att träna.
Sikina finns där och övervakar. Ja. Även hemma hos dig.
Det har nästan blivit som en så här gudmor, du vet, som du ser upp till i köket. Så att vi tittar på den boken och tänker, ja, nu måste vi träna.
Det är som heliga Birgitta som finns i bokform.
Ja men exakt, jag tycker det var, ja men det är en jättebra bok. Och den är lätt tillgänglig om inte annat. Så jag har ju läst den 2 gånger nu, och det är ju mer som en påminnelse, för att du har ju så lättillgängliga tips. Det är ju inte svårare än så. Det är ju enkelt att ställa om.
Ja.
Och det är ett steg i taget som hon säger, och vatten är ju nyckelkomponenten i mycket.
Det är en av hennes huvudteser. Drick mycket vatten.
Drick mycket vatten så mår du mycket bättre. Och jag har börjat ändra på livspusslet sakta men säkert, och den boken är ju till stor hjälp, så... Tacka Sekina när du kom hem.
I promise.
Tillbaka till dig Fredrik. Du har också drivit och driver ett framgångsrikt gym på Östermalm.
Mm. Jag kan fortsätta med Home förresten. För det, ja. Där hamnade jag i något annat. Men för din fråga var ju då, för vi byggde ju bolaget och sen ledde till en exit.
Just det.
Hur var den resan dit? Och det är ju helt rätt det du säger Fedja, vi byggde bolaget och etablerade oss på både apotek, vi fanns ute i retail, vi hade en online site som levererade ganska hyggligt, och hade väl absolut inga planer på att sälja bolaget. Det var ju liksom lite som att sälja vårt tredje barn. Vi har ju 2 riktiga barn och så fanns det även det tredje barnet. Det var ganska otänkbart. Och så tror jag det är för många som bygger bolag att man har svårt att skilja sig från,
just det,
från sina barn när de ska flytta hemifrån så att säga. Och vi blev helt enkelt kontaktade då av det som då heter Frill och då heter Food. Och vi sa väl ganska så här kallat att vi var inte intresserade av att sälja helt enkelt. Mm. Vilket är egentligen en ganska bra position om du vill sälja. Inte vilja. så den dragkampen pågick ett tag då. Där vi till slut då, givet att vi har sålt då, satt ner och fick ett väldigt bra bud som vi kände att det här är väldigt bra för oss, och faktiskt så tänkte vi det här är väldigt bra för Homey. Det här skulle ju kunna ge Homey då de här resurserna, den här möjligheten att växa ut till vad Homey har potential att bli. Och bästa liknelsen jag har är liksom, våra barn är nu 15 och 17. Det kommer ju komma en dag hemska tanken när de vill flytta hemifrån. Det kommer vara förenat med både sorg och glädje. Glädjen hoppas jag är att det blir välhärtade, bra människor som flyger vidare. Sorgen är att man sitter där själv. Hemma i huset när de har dragit. Och lite så är det också, tyckte ju vi i alla fall då, sälja ett bolag, att det var ju jävligt roligt och härligt och på alla sätt och vis, men också lite tråkigt och sorgligt.
Men ni var ju kvar i bolaget efteråt och drev det vidare.
Precis, vi var ju kvar då i lite drygt ett halvår då som anställda då i Food. Men där kände vi ju ganska snabbt att vi hade vant oss vid att driva bolag är väldigt roligt och få bestämma så att säga själv. Och det får man ju inte göra kanske om man inte bestämmer allting själv. Så vi avslutade då vår anställning i slutet på 2021.
Och ni är ju entreprenörer i själen, så du måste alltid klia över att komma på nya idéer och lite annat.
Ja, det är väl det här tvåsidiga myntet att vara entreprenör är att man är ju, det kliar hela tiden och man är lite otålig och vill springa iväg på olika saker. Och den andra sidan är att det är ganska roligt. Så visst, absolut. Vi har ju redan bolag vi driver idag. Du var inne på det här gymmet på Östermalm som också faktiskt är sålt.
Mm-hmm.
Absolut. Till en person som verkligen då kan utveckla det centret vidare, vilket hon också har gjort på ett fantastiskt sätt. Och sen har vi då Klinggruppen som är vår basverksamhet med business-to-business-försäljning inom ergonomi och inom första hjälpen. Och sen håller vi på med ytterligare lite nya spännande projekt.
Mm, ja, du, vi träffades ju för första gången när ni ville byta plattform eller göra det lite snyggare med Homies hemsida.
Just det.
Och då pratade vi ihop oss lite och sen sa jag att men hemsidan är ju snygg, utan det ni behöver är ju att öka försäljningen.
Just det.
Det var ju inte designen ni som är primära felet, eller vad man kan säga, som var den lågträngande frukten, utan det var att vi behöver driva mer trafik. Fler måste ta reda på vad det är här för någonting.
Mm.
Fler borde få möjligheten att köpa goda vitaminer som ser designade och snygga ut så att de blir lättillgängliga.
Exakt så. Jag tror det är så enkelt att vara entreprenör är ju ganska brett, men oftast som jag uppfattar en entreprenör så finns det någonting som du stör dig på, irriterar dig på eller ser kan förbättras?
Mm.
Det är väl det som är det här så kallade hålet i marknaden. Du ser, det är som någon sa till mig när jag började rollen som säljare. Du säljer ju inte borren, utan du säljer ju hålet som borren gör.
Mm.
Och som klarar av att formulera de här problemen som eventuellt människor ser och sen komma med en lösning. Någonstans där i den kreativiteten finns för mig i alla fall det här entreprenörskapet. Och sen så skapar man idén, man kanske har en jävla drive och envishet med mera, duktig på att skapa produkter och så vidare. Och så finns det då olika säljkanaler för det här, den här babyn du har.
Mm.
Och just e-handel är en sån kanal. Men för att du är duktig entreprenör behöver inte betyda att du är duktig på just att konvertera det här till bra e-handel.
Såklart. Och just det här med att konvertera till bra e-handel är ju bland en konst.
Ja.
Och då hittade ni på något sätt oss.
Precis.
Och då var vi ju väldigt nystartade i läget också. Att det var, jag var ju väldigt operativ och hands-on. Och vi lärde känna varandra väldigt bra. Och jag tänkte snabbt att det här kan ju bli en super-mega-succé. Så det här är någonting jag vill vara med och investera i.
Just det.
Men det gick ju inte.
Det var någon annan som hann före.
Det var någon annan som hann före. Och just då var det ju inte officiellt att de hann före. Så att min tanke var att det här måste vara någonting som man vill vara med på. Mm. Och Sekina är ju en jätteduktig säljare, hon med.
Mm.
Så hon säljer ju in den här miljarddrömmen om att Homies ska ju upp till miljarden.
Ja.
Och i mitt huvud så var det så självklart att det är klart att det här är framtiden.
Mm.
Det var ju väldigt bra produkter, förmånliga priser, snygg design.
Mm.
Hur bra är inte det?
Jättebra till och med.
Så ni hade gjort ett jättebra jobb, men nu har ni sålt gymmet också, säger du. Hur gick det till? Tog någon kontakt med er eller?
Den är ju en lite längre historia, men vi, att vara entreprenör inser jag också är också att vara lite för otålig ibland och man springer på en del saker som kanske inte är ämnad för. Bara för att jag gillar att träna behöver inte betyda att jag är duktig på att driva gym, och det var vi verkligen inte. Vi hade fantastiskt ställe där vi tränade. Så egentligen slumpade det sig så att vi träffade en tjej som heter Julia Danek som är skitduktig, som, och så ville vi egentligen sälja det för att vi var helt enkelt inte bra på att driva stället. Så hon har ju nu gjort om det helt och döm av Instagram, det är lila väggar och det är poppigt och det hände så mycket grejer där så det är inte klokt, saker som aldrig hände när vi var där. Så rätt entreprenör på rätt ställe så blir det lite fart på det. Vi var helt fel på helt fel ställe.
Sen går det ju också bra i Klinggruppen som du nämnde. B2B-produkter, hälsa och...
Ja, och så inom första hjälpen egentligen kan man säga hur man säkrar en arbetsplats. Om du tänker att du är båtbyggare, för att ta något exempel, och så gillar du att bygga båtar och är bra på det.
Ja.
Då är det ju inte givet att du tycker det är så himla kul vad ni har för ögonskölj vid truckladdningsstationen, eller om du har en hjärtstartare. Nej. Eller om du har andra saker. Det tycker du bara är nödvändigt ont.
Mm.
Det vi gör konceptuellt är att vår säljare åker till båtvarvet, träffar båtbyggaren och sen gör man en runda runt hela det här stället och ser vad finns det för potentiella faror.
Mm.
Och sen har vi då lösningar för dessa faror. Så tänker han, åh vad skönt, jag fortsätter bygga mina båtar så tar ni hand om säkerheten på det här bygget.
Jag tänker att det är många små entreprenörer som lyssnar på den här podden. Finns det Hur tänker man då, alltså, om man inte har tänkt på första hjälpen, och vad är det man behöver göra i första hand?
Börja med att kontakta mig.
Börja med att kontakta dig. Hur når man dig?
LinkedIn är väl enklaste faktiskt. Och det är ingen rocket science egentligen. Man kan göra det själv. Man behöver bara ut på nätet och leta det. Men oftast då så det tar tid, och sen så är det ju så här att grejerna ska sättas upp också. Mm. Många gånger blir det som jag gör ibland när jag handlar. Man köper grejer, får hem dem och så ligger de kvar i kartongen.
Mm.
Det vi gör är ju att vi ser till att produkterna sätts på rätt ställe. Rätt produkt på rätt ställe, så att om hemska tankar knackar i trä, om olyckan är framme, så ska du ha rätt produkter på rätt ställe och veta hur du använder dem.
Då, det är det viktigaste.
Det är det viktigaste, precis.
Och då åker ni ut och utbildar också?
Ja, vi både utbildar, vi monterar och vi säljer. Så vi gör hela paketet. Vi utbildar också inom HLR och hjärtstartare och hela tjofaderiet.
Men hur hittar företag till er? Är det en e-handel eller är det någon digital försäljning? Eller är det verkligen knacka dörr? Och...
De hinner inte hitta oss, för vi hittar dem före. I den bästa världen. Nej, men vi jobbar ju väldigt uppsökande. Mm. Inte så mycket knacka dörr, men uppsökande verksamhet. Oftast är det en telefonbokad tid eller LinkedIn eller liknande. Och sen när vi har en kund så brukar vi besöka dem 3-4 gånger per år och se till att de har det de behöver.
Okej, men om vi går in på det uppsökande arbetet, det krävs ju en hel del personer i det här.
Mm.
Då har ni ett större team nu.
Absolut, det är ju väldigt personaltätt då. Så vi har ju i Sverige lite drygt 20 säljare. Mm. Och i Finland vi finns i Finland också, så är de 6 säljare.
Så ni är 26 säljare?
Ja, precis. Plus kontor då. Så vi är ganska kostnadseffektivt kontor. Men ser vi lite lager. Så 30 plus.
Men hur tänker man när man ska bygga en kultur om man blir... Alltså man växer så fort som ni har gjort. Vi pratar lite om kulturen. För du och Sekina är ju väldigt säljfokuserade. Mm. Ni älskar ju hantverket.
Ja.
Och ni är entreprenörer i grund och botten.
Ja.
Så hur får man ner det till andra människor som man rekryterar?
Ja, det är en jättebra fråga. Du hade förvarnat mig lite innan att du ville prata kultur. Och då, jag tänkte att jag måste googla vad är företagskultur. Och då gjorde jag det, sen gav jag upp. För att jag insåg att kultur är ju det som så kallat sitter i väggarna. Eller om du tar en familj då, vår familj med 2 barn. Det är som våra värderingar. Hur vet man vad vår familj har för värderingar? Jo, outcome är ju oftast vad det blir av våra barn.
Just det.
Blir de schyssta, bra människor som någonstans bidrar till världen och samhället, så kan man väl tänka sig att vår familj har hyggliga värderingar.
Mm.
Och det är ju egentligen då ofta vad du som förälder eller företagsbyggare och i ledande position gör mer än vad du säger som avgör hur kulturen blir.
Är det här Google eller är det Fredrik som pratar?
Det här är Fredrik.
Ja.
Google håller inte med. Vet jag inte. Det kanske Google gör. Ja, jag får skriva lite artiklar bara, så kanske du börjar följa.
Ja, men det är helt rätt.
Jag tror vi börjar där. Nej, men jag tror verkligen på det. Att kultur, man kan ju då skriva fina ord och sätta upp på väggen med mera. Så här är det hos oss.
Mm.
Men det bara sitter på väggen. Det ska ju vara i väggen. Det ska ju vara i magen, i känslan, i den så kallade värderingen. Hur skapar man bra kultur, bra värderingar? För det första då, vara en bra person.
Mm.
Schysst och rak i alla avseenden. Vi har jobbat väldigt mycket med att personalen ska vara delaktig. På samma sätt har vi gjort med våra barn. När vi startade vårt första bolag, då våra barn 8 och 6. Mm. Då satt vi dem vid köksbordet och så sa vi så här. Nu har det hänt en grej. Mamma och pappa ska starta företag. De visste inte ens vad det var. Vi försökte då förklara för dem så gott vi förmådde oss. Vi sa att det här kommer förhoppningsvis gå jättebra. Då händer ingenting mer än att vi har det bra och vi är glada. Går det helt på pipsvängen, då får vi flytta in en husvagn och bo där istället.
Ja, det var de okej med.
Vad ser man okej med det? Men det byggde på samma sak som vi har försökt, eller inte bara försökt, som vi faktiskt använt oss av i våra bolag, i våra sammanhang. Vi vill att människor som är i bolaget ska vara delaktiga i vad som händer. Vi tror att du blir mer motiverad om du känner dig delaktig.
Mm.
Så som svar på frågan då, om det är ett snabbväxande bolag, ju snabbare det växer, ju svårare är det. Och då ska man veta att vår personal sitter ju inte på samma kontor.
Vart sitter de?
De sitter ju då ute i sina hem. För du har ju en säljare i Norrbotten, du har en i Västerbotten, du har en och så vidare. Så det är klart att bygga kultur när personalen är så utspridd är ju ännu svårare.
Mm.
Men då är det ännu viktigare att du håller dig till dina värderingar. och att du står för det du gör och håller det du lovar, och att det är alltså att du hela tiden jobbar för att göra människor delaktiga. Vi gör allt ifrån att vi har dagliga telefonmöten, vi har videomöten, vi har alla möjliga tokigheter för att få ihop teamet. Så att, för jag tror människor jobbar primärt för sin egen framgång och succé, men sekundärt ska jobba för teamets framgång. Bägge delarna måste finnas. Du jobbar för din egen utveckling, dina egna drömmar och mål, men du ska också känna att du är en del av teamets mål och utveckling.
Just det. Men det är ju rimligt. Jag menar, gör det du säger.
Det är inte svårare än så egentligen. Håll det du lovar, gör det du säger. Var schysst och bra.
Godhjärtad med andra ord.
Ja, men inte snäll.
Hur hittar man människor som är godhjärtade men inte snälla? Hur ser den rekryteringsannonsen ut? Hej, jag letar efter dig.
Som också är rak och snäll.
Som också är rak, godhjärtad men inte snäll.
Nej, men det är ju... till viss del så får man ju gå på en del nitar. Det gör vi alla när vi rekryterar. Att rekrytera en människa är ju jättesvårt. Det är ju samma att välja en partner i livet. Ja. Du kan behöva kyssa många grodor innan du hittar rätt partner. Det är samma med rekrytering. Men jag tror... det är jag som sköter all rekrytering hos oss. Det jag försöker göra, det är ju att så långt det går försöka förstå vem är personen.
Mm.
För mig är personen viktigare än CV:t.
Mm.
Det är jättebra med ett fint CV, men det viktigare, för det mesta kan man lära sig.
Ja.
Vissa saker inte naturligtvis. Ska du jobba med bokföring behöver du kunna viss ekonomi. Men det mesta kan man lära sig. Alltså blir det viktigare vem människan är än vad den de facto har gjort.
Håller med.
Och om du börjar där och har den approachen, så kommer du rikta inte mer på vem är det som sitter mitt emot mig. Vad gillar hen eller gillar inte hen? Vad motiverar inte? Så börjar man därifrån. Då tror man kommer en bit på vägen.
Ja, men jag håller med. Jag har samma tankesätt här. Alltså att det personen du ska egentligen försöka förstå. Och under min tid här på Robis grupp har jag i alla fall tänkt, när jag rekryterar, är det en godhjärtad människa som sitter framför mig? Har en, vissa säger tummen rätt i hand eller de säger, och jag tänker mera, har en hjärtat på rätt ställe?
Mm. Exakt.
Och allt går ju att lära sig i grund och botten. Visst, det är bra om du har lite erfarenhet, men allt förändras ju också väldigt snabbt. Och även inom säljyrket, du vet, alla de här verktygen som man använde för 10 år sedan gör man inte idag. Sättet att sälja på är i grund och botten detsamma som det har varit i 100 år, men... Du kommer ju inte undan att ja, men det är som det alltid har varit.
Mm.
Och det gäller ju bara att tänka, hur ska vi bryta det mönstret och tänka annorlunda? Finns det andra uppsökande verktyg? Nu säger ni att ni är inne på LinkedIn. LinkedIn fanns inte för 10-15 år sedan.
Exakt.
Så det går ju att göra det på andra sätt, men i grund och botten det är fortfarande ett hantverk. Alltså, psykologin bakom är ju densamma.
Helt enig. Och om vi återkopplar det som människan där, det är ju... Det är faktiskt också så att den här personen måste ju vilja någonting.
Mm.
Jag brukar utgå från, finns det en vilja och envishet större än genomsnittet? För att om du har det, då har du mycket snabbare att lära dig. Har du inte viljan, finns det ingen lampa tänd där uppe, då spelar det ingen roll vad det finns för möjlighet. Du kommer ändå inte som lära dig att ta dig an det. Så det behöver finnas. Men sen är det väl så, jag vet inte vad du säger, Fedja, som är definitivt mer vass på e-handel än jag. All försäljning är ju egentligen en människa som ska påverka en annan människa. På något sätt. Med tanke på att vi tar beslut mer med känsla än logik.
Så är det.
Sen finns det en massa olika säljkanaler ut från varumärket till kunden.
Mm.
Om det så är retail, eller om det är via online, eller om det är i vårt fall business to business. En säljare som besöker en annan person. Håller du med mig om att det är så?
Nej, jag håller helt med. Jag brukar förenkla e-handel till det minsta möjliga nämnare. Liksom. Det är en person som ska in på sajten, som ska göra ett köp, och helst ska du få den personen att köpa igen.
Mm.
Det är egentligen 3 grundstenar. Och jag brukar säga att det är kundanskaffning, det är konvertering och det är att bygga någon typ av lojalitet.
Mm.
Och det är exakt samma delar du har i en fysisk butik eller i en restaurang eller i korvkiosken på hörnet.
Mm.
Du ska ju driva trafiken till korvkiosken eller till butiken.
Mm.
Och sen ska de handla av dig förhoppningsvis och sen komma tillbaks.
Mm.
Så i grund och botten så är det människan som du ska tala till och inte verktyget. Sen är kanalen bara råka vara på nätet eller råka vara i fysisk butik.
Precis. Nej, men det är exakt så jag ser det. För jag är ändå... lite äldre än vad du är i alla fall, plus 50. Och då är det ju lätt att jag tror i alla fall andra entreprenörskompisar att man ser e-handel som något väldigt svårt, obegripligt. Och ännu mer när man inom e-handel svänger sig med väldigt mycket engelska termer.
Mm.
Så man får nästan sitta som icke-kunnig och googla efteråt för att liksom riktigt hänga med. Men man säger ingenting på mötet för då blir man ju avslöjad. Så man får kolla lite sen, vad betyder det här? Men det mesta är ju... Det är ju ganska... Det är ingen rocket science.
Nej, verkligen inte.
Nej, men det är det som är så intressant. Däremot förstår jag att det är en hel vetenskap att bli bra på e-handel. Men det är det även inom business to business-försäljning också.
Såklart.
Men det är ju världens enklaste som man kan göra svårt.
Ja, så det är egentligen... Man ska ju bara förenkla det och tänka minst gemensamma nämnare. Och vad är det man egentligen vill åstadkomma? Mm. Det är ju försäljning.
Precis.
Och i slutändan är det en människa som köper av dig.
Mm.
Så att i grund och botten så är det bara kanalen som det skiljer sig i.
Mm.
Och det verkar vi vara eniga om.
Mm.
Men vi har ju ett nytt spännande projekt. Jag vet inte hur mycket vi ska berätta idag i podden. Vi ska berätta lite i alla fall. För jag tycker att det är kul att dela med mig och dela med sig av resan och inte bara destinationen vi ska fram till.
Just det.
Vi har ju kommit överens, jag, du och Sakina, att vi ska starta ett företag ihop.
Precis. Och... Det, du får väl klippa bort det du bedömer inte får säga. Nej, men jag är ju väldigt transparent, det du också märker. Men det börjar ju med, Fedja, att vi för då ett par år sedan sa att vi borde göra någonting tillsammans.
Mm.
Det var då i den här homesvängen. Och om man ser det från ett helikopterperspektiv så är ju de här tre pusselbitarna, du, jag, Sekina, helt optimala.
Mm.
För att vi är prestigelösa, vi gillar att skapa någonting. Och vi är jätteduktiga men på olika saker.
Jag håller med.
Så att, och det är väl någonting som jag tänker ju äldre jag har blivit, när man ska bygga de här teamen, för jag tror verkligen på att bygga ett team, så ska man bygga ett team med människor som är både lika och olika med själv, lika i grundvärderingar men olika i form av spetskompetens. Så att det blir på pappret i alla fall ett riktigt drömlag som vi ser i alla fall.
Vad kul.
Och det är det, och sen så börjar ju det med egentligen min så här makrospaning är att, och det är väl ingen rocket science det heller, det är ju att det känns ju som att världen är osäkrare än på mycket länge.
Ja.
Topp 10 nyheter igår på Expressen, jag kollade, det var av negativ karaktär, eller kraftigt negativ karaktär. Vi pratar krig, vi pratar klimatförändringar, vi har räntor, vi har elprischocker och det är bensinprischocker och så vidare. Det är lätt idag att känna sig otrygg och osäker.
Mm.
Spaningen är den att när det är så tror ju jag att man vill söka trygghet någonstans.
Mm.
Och då tror jag man går till hemmet, sin bostad. Oavsett om det är en lägenhet eller om det är en studentkorridor eller om det är ett hus. Det är som huvudspaningen, och då har vi tänkt så här: hur kan man säkra sitt hem, och nu pratar vi inte då kanske larm, hur kan man säkra sitt hem på ett smart och bra sätt?
Mm.
Det har varit som grundspaningen.
Så hur kan man säkra sitt hem på ett smart och enkelt sätt? Mm. Jag gillar den grundspaningen.
Mm.
Vi får utveckla det lite, för att vi vill ju dela med oss och berätta om vad som ska läseras. För nu är det ju inte många veckor kvar.
Nej.
Du visade mig bilder idag.
Just det.
Produkterna börjar ta form.
Oh ja.
Det börjar se riktigt snyggt ut och nu är vi nära. Och det har tagit lång tid. Jag menar, jag har inte gjort så mycket än så länge. Tack och lov. Jag har varit mottagare i en Slack-grupp av vad som har hänt.
Ja.
Men nu måste jag också leverera på något håll i form av e-handelsspetsen då.
Ja.
I det här dreamteamet. Och jag är oerhört tacksam att jag har varit inbjuden i den här idén. Jag tror att det är en fantastisk marknad, för att det är ett hål på marknaden.
Mm.
Det är så många som kommer ha nytta av de här produkterna.
Mm.
Men berätta mer då. Så är ju produkter. Vad är det för produkter?
Ja, så det första var ju makrospaningen. Jo, vad är det då mer konkret? Vad är det då för problem som vi försöker att lösa? Då så kommer vi att säkra hem genom första hjälpen produkter / lösningar, brand. Och lite olika lösningar genom brand. Och jag kan ta ett exempel då, nu får du lägga till Fedja om du tycker något som saknas. Så det är ett eget exempel. För 2 år sedan så kom vår dotter Linnea hem på natten. Hon hade suttit bak på en moped, hon var nykter. Jag var, hade druckit ett par glas vin, hade precis somnat. Så det var väl så här 1:30 eller någonting på natten. Och hon dundrar in och det blir ett jäkla liv. Och man blir ju ganska snabbt vaken. Och inser då att moppen har liksom vickat ner när hon skulle tanka. Hon satt där bak så att avgasröret kom mot hennes smalben. Så hon fick ett ganska stort brännsår. Ja, precis. Så hon kom ju hem med det här då. Hon har suttit kort också, naturligtvis på sommar. Sakina blir så skärrad så hon springer upp på övervåningen. Och jag blir som kvar med henne nere i köket mitt i natten. Då ska man ändå veta att vi har ju ett bolag som säljer första hjälpenprodukter.
Ja.
Business to business.
Precis.
Och jag står där med henne. Hon är ju helt förtvivlad och gråter. Och jag blir så jäkla stressad och inser att jag har ingen koll på vad vi har våra produkter. Jag vet inte ens om vi har dem. Det tror jag att jag har. Eller vi har, men de är nog bortstädade någonstans. Som allt annat som inte får vara framme för min fru. Så det tog en stund att hitta alla grejer. Och liksom, då går ju liksom, ska man säga.
Tiden tickar.
Tiden tickar och man blir mer och mer stressad. Hittar grejerna till slut och packar ihop dem. Det behövs ju brännskadegrejer då. Och inser samtidigt då att jag har faktiskt ingen aning hur jag ska använda dem.
Oj.
Och jag har liksom ingen kompis jag ringer mitt i natten. Och det är som jag ringer inte ambulansen för lite brännskador, det gör ju inte. Nej. Det är inte så allvarligt. Och jag lyckas ju då göra egentligen allting fel. I fel ordning och det var bandage och det var hejsan hoppsan. Så det blir ju liksom på hennes ben så blir det som, nu är det ju bra men det blir som lite ärr och lite sådana saker. Vi kommer att ha, nu kommer vi då till lösningen, vi kommer att ha skitsnygga får man säga så, första hjälpen väskor som du vill verkligen ha framme i hemmet. Det är ingen fru eller man som kommer gömma undan dem.
Mm.
Du kan till och med sätta upp dem på väggen eller så ställer de någonstans i hemmet och de ska vara så pass snygga att den ska harmonisera med övrig inredning i hemmet. Man ska förstå hur man använder produkterna. Det ska vara enkelt att använda och snabbt att använda. Plus med den fördelen att få den här väskan vara framme så blir det ett ställe där alla i hushållet vet att här finns de här produkterna i värsta fall om något händer.
Ja, men jag köper det. Alltså, jag köpte ju det när ni kom till mig första gången. Så att, och det här grundar sig i ett behov, i ett personligt behov, precis som det mesta av alla entreprenörskap. Man har varit med om någonting eller sett någonting och vill förebygga ett problem eller lösa något som finns eller som saknas.
Exakt.
Och det finns ju hur mycket första hjälpen utrustning som helst.
Ja.
Så det här skiljer sig hur?
Jo, det finns ju många sajter som har olika former av första hjälpen, väskor, lösningar med mera, med mera. Det som skiljer sig är att för det första vårt kit då som vi kommer kalla det kommer vara helt komplett. Du kommer ha precis allt du behöver i kittet. Vi kommer jobba med QR-koder så att du kommer kunna scanna med mobilen och så får du demonstrationsvideos korta så du snabbt förstår hur du ska använda den här brännskadeprodukten exempelvis som jag hade behövt där för 2 år sedan. Och det kommer vara då en design som gör då att du vill, återigen en design som gör att du vill ha det här framme.
Och det är just det här att du har det framme som jag tror är en stor grej, för att just nu gömmer vi undan det i hemmet. Jag har en röd första hjälpen väska. Jag vet att jag har en brandfilt någonstans som är skitful och ligger undan. Jag hittade den här om dagen för att den låg ovanpå våran kolsyremaskin.
Jaha.
Jag tänkte, kolsyremaskinen började jobba in i, som in i helvete. Och så tänkte jag, shit, jag måste bara kolla vad den är. Oj, där var ju en brandfilt den.
Nej, men det är precis. Det är just det. Jag testade den här idén på jag var och kollade på dotterns för handboll igår. En kille som satt, som jag kände där. Och han sa, men det är ju jättesmart. För då behöver jag ju inte, de här grejerna har jag gömt någonstans i garaget.
Ja.
Ja, men precis. Det är ju just någonstans i garaget. Det tar 20 minuter att hitta grejerna om någonting händer. Ja. Det är just de 20 minuterna du vill spara in.
Och just det här med de står framme. Jag tror att det är fantastiskt. Så att det ska ju vara en del av inredningen.
Ja.
Som mycket annat skandinaviskt minimalistiskt design.
Exakt. Exakt så. Och det här innebär ju också att om man har den här makrotrenden, den här utgångspunkten, så är det ganska många produkter slash lösningar som vi kan sedan bygga vidare på i hemmet.
Just det.
Det är det som gör det spännande.
Jag hade ju ett eget personligt scenario här. Min dotter då, inte lika gammal utan 3,5 år, sitter och äter popcorn.
Oj.
Och jag var inte med, men min fru har återberättat det här till mig. Så att hon sitter och äter popcorn och från ingenstans så slutar hon, du vet, prata.
Jaha, fick i halsen.
Så initiala reaktionen är ju att det sitter ett popcorn i halsen. Och man tittar på henne och hon kan inte säga ett ord, hon kan knappt, och man ser att luften går ur, hon går mer åt det blåare hållet, och man får ju panik. Vad gör man i en sån situation? Ska man göra Heimlich? Ska vi, och vi har ju varit på HLR för barn, men när man är i den situationen själv så är det en helt annan grej. Nu var inte jag där, men min fru har ju återberättat det här, så att det blir en stress som kommer över en. Och där hade man ju velat ha någonting som hjälper en med hjärt- och lungräddning för att få ut det här popcornet på bästa sätt utan att behöva banka i ryggen eller göra en Heimlich på en 3,5-åring och med risk för att bryta ventrala revben. Och ska man låta, du vet, popcornen glida ner av sig själv? Du vet,
ja, jag fattar.
Man får ju panik själv. Så att först får man ju, ja, och så att hon gjorde ju det man ska göra, och vi hade i det här fallet hade vi tur. Popcornen, eller kärnan, åkte ur. Eller popcornet åkte ut på marken och allting är bra. Men jag har ju läst och sett någon dela nu en story på Instagram där det inte gick så bra. Av just en sån här kvävningsolycka och ett mindre barn, då en 1,5-åring som, jag för mig att det var popcorn, men det kan ha varit något annat. Så med parentes att det kan ha varit något annat. Men jag mådde så dåligt när jag hörde det här nu. Och det här vill man ju bara ha någonting i en första hjälpen reska som man ser och sitter framme direkt. Så jag länkade ju produkter. Jag började googla och länkade produkter till er och bara, det här måste vi ta fram. Det här måste finnas en lösning för. Det här kan jag betala hur mycket som helst för. Bara man inte sitter där själv och inte vet vad man ska göra.
Ja, och det har vi redan på gång. Det var ju 24 timmar sedan du skrev på ett Slack. Så, jo, men det är exakt i linje med vad som faktiskt kommer vara görbart.
Så det kommer bli kul att ta fram den typen av produkt också. Sen pratade vi lite om brand. Det finns ju även så här smarta produkter. Vi har ju, jag har i hemmet sjukt fula brandvarnare som är osynkade, du vet, vita. Jag har ett designat fint hem, arkitektritat, men så har jag fula brandvarnare som ändå måste vara där. På båda våningarna, 2-3 stycken per våning, och de syns ju. Man vill ju, om det syns så ska det vara snyggt. Och det är en sån sak som det finns inte på marknaden. Men jag har googlat överallt, det närmaste och smartaste jag kommer är de här Googles Nest-brandvarnare, men de är ju jättefula och prickiga, och man tänker, vad är det här på någonting?
Nej, men det är precis i linje med vad jag tror vi kommer ta det här nya brandet, att titta på funktion. Vi får inte fubba med funktionen, det måste vara top-notch på funktionen och enkelt att använda, men att designen ska harmonisera med hemmet. Jag tror det, just brandvarnare är ju verkligen ett exempel. De är ju generellt sett ganska klumpiga och, som du säger, fula. Och man har lagt så mycket ansträngning på att göra hemmet fint och designat och varmt och alltihopa, så vill man kanske inte ha något sånt sittande på väggen eller taket.
Ja, men det känns ju som en sån produkt som verkligen kommer flyga. Men, och där pratar vi om olika säljkanaler. Jag är duktig på e-handel och du har ju varit onekligen duktig på retail, speciellt där med Homin när ni sålde in till både apoteket och hela Reitan-gruppen, och jag har sett det på Ica och det fanns ju överallt. För det första och främst så var det fantastiskt goda produkter. Så någonstans tänker jag att produkten kanske säljer sig självt. Men eller hur kommer man in på apoteket?
Om man tar de här olika kanalerna då, så först och främst så tror jag, det vet jag, vi har samsyn på att man ska vara lite noggrann med vilka kanaler man väljer. Jag tror jättemycket på att inte ha alltså bara en kanal, utan faktiskt jobba med flera kanaler. Inte bara e-handel, inte bara retail, inte bara vad det må vara för någonting. Så, men när man väljer den strategin, om vi tar just retail, så tror jag verkligen på, i alla fall som vi kommer att tänka, att man ska ju välja kanaler omsorgsfullt. Så när vi startade Homey då, så började faktiskt vi med kanaler som var som spas. Alltså de, kanske egentligen de mest exklusiva spasen, som man sa, spana i Sverige. Och det kanske inte var för att det gav så sjukt mycket försäljning, men det var som rätt ställen att finnas på, och liksom, när våra produkter då fanns där, så gav det som, ska man säga, cred eller som ett approval till att det här är harmoni med det här fina stället, det här fina spat.
Just det.
Så jag tycker nog att retail, så ska man vara ett noggrann med vart man ska synas, så man inte bara syns precis överallt. Det är den ena delen. Den andra delen är att vi upplevde nog att för det första då så måste du ju ha någonting som, liksom, om du tänker utifrån en butiks synvinkel, om du tar Reitan då som är 7-Eleven och Pressbyrån, de vill ju inte byta i det här fallet en Nocco mot en Homer-produkt och sen så är det precis samma kund.
Mm.
Utan det är vi som tryckte mycket på i det fallet, då hade vi en produkt som heter Symbiotic som också var en väldigt hälsosam energidryck som också är bra för magen. Det vill säga att vi kunde liksom förlänga kvittot hos kunden eller hos butiken. Eller liksom addera någonting till det segmentet.
Mm.
Vi vill inte ha en ny Nocco eller en ny Celsius eller en ny Clean Drink. Utan det var faktiskt någonting annat som då kanske attraherade en annan målgrupp.
Mm.
Så jag tror att, eller det är definitivt bevisat för oss. Det handlar om att du måste hitta någonting som sticker ut som kan addera någonting till hyllan.
Mm.
Det är som nummer ett utifrån butiken och Lens som vi fanns inne på. Eller apoteket eller vad det var för någonting. Annars så hade vi inget existensberättigande.
Ja, men jag gillar det tänket. Men det blir win-win då. Ja, riktigt. Och då, inte bara att vi ska in här för att vi ska sälja och vi ska tjäna pengar.
Exakt. Utan om de har ett snittkvitto på 699 kan det då bli 729 för att vi adderar till någonting som de inte hade sedan förut. Ja, men då har vi ju reasons to exist.
Mm.
Det är den ena delen. Den andra delen är ju att det är svårare att komma till kunden i retail. Om du tar online så kommer du närmare kunden, självklart. Men retail så har du massa mellanled.
Mm.
Vi valde då att göra så, eller vi erbjöd oss då att vara ute i butiken och demonstrera. För vi förstod ju snabbt att vi hade ett nytt varumärke. Ingen visste vad det var för någonting. De förstod inte riktigt varför det var bra. Då behövde vi vara ute och prata om det här. Det var ju som vårt sätt att annonsera i butiken så att säga.
Just det.
Men
men hur gjorde ni det? Vadå ute i butiken?
Vi stod hade ett litet bord och så stod vi och bjöd på smakprover och så fick man testa och så stod vi och berättade där.
Roligt.
Jag gjorde det på helgerna, Sekina gjorde det. Vår dotter då som var 15 år, det var inte riktigt politiskt korrekt kanske, men hon var 15, men hon ser äldre ut. Hon gjorde det och vi hade en anställd som tyckte det var jättekul som gjorde det gratis på helgerna. Så vi stod ju precis överallt och pratade om, och gud vad vi pratade om produkterna.
Ja men vad roligt.
Så det var verkligen,
kände du att det gav någon effekt?
Ja gud ja, om inte annars hade vi kul.
Ja, ja.
det var ju verkligen, och det var ju också ett sätt att få verkligen träffa kunden face to face.
Jag älskar det här med att ni hade kul, just det att man ska ju ha kul på jobbet. Jag tror många glömmer bort sig själv i det.
Oh ja, det blir så mycket tvång och krav ändå i livet, så varför inte försöka göra jobbet till något roligt?
Jag läste någonstans att det var 8 av 10 svenskar som inte trivs på jobbet och tycker inte det är roligt att göra det de gör. Det är rätt stor andel och det är rätt stor del av din tid som går åt jobbet.
Det är faktiskt helt förfärligt. Vi har alla någon form av lånad tid, använd den rätt liksom. Ha kul. Nej men det är verkligen, ha roligt. Och hitta, om du inte har kul, hitta sammanhang där du har roligt.
Mm.
Det är inte svårare än så.
Ja, men tillbaks till produkterna då och bolaget. Vi har ju ett namn.
Ja.
Kan du gå ut med det?
Ja, det tycker jag väl. Det kommer att heta Safely.
Mm. Safely står för...
Ja, det kan man väl inte välja själv, men för oss så står det ju för säkerhet. Safely. Vi tycker att det är ett bra namn, det är lätt att uttala, lätt att förstå och det indikerar säkerhet, men det säger inte exakt säkerhet.
Mm-mm. Ja, men jag gillar det också. Jag är ju jättedålig på namn, jag är dålig på varumärken och det här är ju verkligen inte min starka sida, men tur att vi har er i teamet.
Ja, men vi är väl bra. Jag tycker du har kommit med mycket, mycket bra input. Men man har väl förkärlek för... Jag gillar e-handel också, men jag är ingen expert på det. Men jag förstår. Men jag tycker vi har gjort det ganska bra hittills. Med tanke på att vi faktiskt bara har hållit på med det aktivt sedan februari i år.
Mm.
Det har gått ganska fort.
Men ändå så känns det som att det har tagit lång tid.
Ja, jag vet.
Februari var ju, vad är det, vi är inne på, vi är inne i september, oktober. Oktober är vi inne i nu.
Ja.
Och vad var februari? Det är mindre, det är 8 månader.
Ja. Och nu kommer alla produkter till lager sista oktober. Vi har ju fått lite förhandsprover bara.
Mm-hmm.
Så i sista oktober och sen lanserar vi ish?
Jag tror Sekena tar 14 november.
14 november och det är ju typ farsdag.
Oj då, vilken slump.
Typ, jag tror att dagen innan är farsdag.
Aha, okej. Okay. Dagen innan, aj då. Ja, då missar vi farsdag. Ja.
Ja, vi missar farsdag, men det skulle kunna vara farsdag.
Ja, exakt.
Nej, men det blir en intressant och intensiv månad att lansera. Jag tänker från ett e-handelsperspektiv så är det ju den absolut dyraste månaden by far. Och då är man redan inne i den dyraste veckan by far.
Ja.
För vi har precis passerat Singles Day 11.11, Fars dag 13.11 och vi går mot Black Week som nu är en hel vecka. Och till och med för vissa är en hel månad för att man har kopplat ihop Singles Day och Black Week. Och sen kommer Cyber Monday, julruschen, mellandagsrea. Så det är ju dyrt att annonsera de här tiderna.
Så det du säger egentligen är att om vi klarar lanseringen den här tiden, då klarar vi allt.
Ja, det borde vi göra. Indirekt så säger jag det. Vi har ju också dollarkursen emot oss.
Det kan vi säga. Och lite logistikkostnader. Men vi sa ju det. Och det är väl samma där. Man har ju alltid man har alltid ett vägval hur man ser på saker. Och vi skrattade lite grann när vi sa att om vi klarar att lansera under den här perioden med en dollarkurs som inte är så aptitlig för någon som köper grejer i dollar och logistikutmaningar med både tid och kostnad. Ja, men då kommer det här nog flyga ganska bra.
Ja, det borde ju vara det. Med tanke på att allt har gått upp i pris.
Mm.
Vi har en inflation, vi har en konjunktur, vi har allting emot oss.
Lågkonjunktur på väg tydligen också.
Ja, och då känns det som att folk kanske inte köper sällanköpsprodukter. Det här sitter ju inte som absolut överlevnadskit. Du behöver det när väl faran eller olyckan är framme. Du behöver det. Men vi måste ju fortfarande övertala folk att de behöver det.
Mm.
Det är ju inte mat. Eller det är inte en grundprodukt som en apoteksprodukt som du måste ha.
Mm.
Utan det är någonting som är ändå som är nice to have.
Mm.
Sen bör ju du ha det.
Ja, men det är premium. Det är premium. Men jag är ju hellre antingen lågpris eller premium.
Mm-mm.
Jag vill inte vara mitt emellan om jag får välja. För det kommer alltid finnas, tror jag, kunder som värd. Som kommer utifrån makrotrenden som blir så otrygg i den värld som vi är i. Så att man vill, istället för att köpa massa toapapper, så se till att säkra upp hemmet med rätt produkter.
Mm.
Men det är ju det som är... I mitt huvud nu innan vi lanserat så tror jag att det här blir ett miljardbolag.
Mm. Jag är helt inne på samma spår. Jag tror också att det här kan bli jättestort. Speciellt med den här makrotrenden. Vi har allting i medvind. Mm. Och det känns som att vi kommer göra det bra trots att vi lanserar då när vi gör.
Mm.
Och det är klart att hade vi kunnat välja ett bättre tidpunkt att lansera, ja.
Mm.
Vi fick just att vi på förseningar som alltid. Så man måste ju alltid ta ifrån höften när man tar i med lanseringsdatum. Och nu vet vi ju inte heller med all säkerhet att vi kommer lansera 13 november. Eller 14 november sa vi. Men det skulle kunna ske att vi lanserar då. Vi är hoppfulla.
Ja, och men samtidigt så här, jag tror verkligen, by the way, jag kanske har sålt en del produkter redan i ett möte tidigare idag.
Aha.
Det kom en kille som jobbar med profilprodukter, här jag berättade om förut.
Ja.
Så det kommer bli ganska stort där också. Men vi tar det sen. Men det är verkligen så här, om man startar under de förutsättningarna, då får man ju bara bli jävligt mycket bättre.
Mm.
Tänk om man har världens kassa, hur mycket miljoner som helst på banken och det är högkonjunktur och allt flyger, då kan ju alla starta.
Så är det ju.
Nu gör man ju, vi gör det lite svårare då och då behöver vi bli ännu bättre. Och då är vi ännu bättre, då fortsätter vi bli ännu bättre när allt annat vänder.
Och nu kommer ju många bolag, eller jag känner det, så som jag har tänkt på konjunkturen, om vi pratar lite om konjunktur och hur det har sett ut och köpmönster och så vidare, så januari känns ju som att det kommer vara en kalldusch. Folk kommer vakna upp.
Mm.
Dina energiräkningar, alltså elräkningar, kommer typ i mitten av december. Den första riktigt dyra. Och sen i januari kommer du få den andra. Och då börjar man inse det. Du har ledigheten.
Mm.
Så du hinner tänka. Nu är alla inne i ekorrhjulet. Man går till jobbet 9-5, kommer hem, hämtar barnen, lägger barnen.
Mm.
Så att man hinner inte riktigt reflektera över. Trots att man kanske varit inne på sitt elkonto och sett att shit, det här blir dyrt. Räntehöjningen är för andra gången i år. Nu kommer vi mot en till räntehöjning i november. Vi ser i alla fall att det är ingenting som ljusnar upp. Så att januari kan ju bli en riktig kalldusch för sällanköpsprodukter.
Mm.
Och vi är ju i det segmentet som är sällanköpsprodukter. Så jag tänker mest att nu handlar det om att ta marknadsandelar när alla andra kommer ha det tufft.
Mm.
Och du kommer ju vilja byta ut dina tråkiga produkter mot Safely's nya, fräscha, bättre produkter skulle jag säga.
Mer användarvänliga.
Ja, jag har ju testat dem själv nu. Jag har testat plåstren, jag har testat bandaget. Och visst att det inte är världens skillnad, men det är lite bättre. Så det är lite bättre lim på plåstret, det är lite fler plåster i väskan. Det är lite bättre känsla överlag, så att när väl olyckan är framme så finns det ju där.
Ja, men det är ju, vad kul att du säger det, för det är ju precis det som är reason to exist. Det är ju just att det ska vara mer funktionellt, det ska vara högre kvalitet på det som det går, högre kvalitet på. Sån liten sak som du sa, det är fler plåster i varje väska än vad du har i en vanligtvis när du köper en väska. Och plåster är generellt sett det som går mest.
Mm, verkligen.
Så det är exakt så. Men det ska ju bli jävligt spännande att se vad det blir av det. Och vi har goda förhoppningar om, och sen får du ta den tid i tal. Men sen såg jag då igår, för det är ju svårt att hitta, man får ju leta lite grann för att hitta goda nyheter i de här tiderna. Men då såg jag nu att i och med då att de tror att vi går in i en lågkonjunktur, så kommer ju då Riksbanken att börja sänka räntorna igen nästa år.
De tror det.
Ja, det var någon av alla de ekonomer som får vara i tidningen. Och det låter väl i och för sig logiskt. Och, så att jag tror så här att i och med att hela världen är så hopkopplad, när det nu går åt fel håll så känns det som att det går väldigt fort.
Mm.
Och så tänker man, herregud, det kommer vara så här för alltid. Men jag tror att jag är ganska säker på att sen när det går åt andra hållet, då kommer det gå lika fort.
Eller snabbare.
Eller ännu snabbare. Så att det är liksom, det här blåser över som alla andra lågkonjunkturer. Mm. Så att det är bara att hålla i och göra rätt och bra saker. Och vara långsiktig.
Nej, men jag tänker alla de här nyliga grejerna som pandemin, som det var helt nytt case och det har aldrig hänt förut. Och nu är det en ny situation vi befinner oss i. Och så kraschar aktiemarknaden och allting kraschar runt omkring och alla drar i handbromsen.
Ja.
Man funderar på att sparka människor och det går åt helvete, rent ut sagt. Och sen helt plötsligt så vänder det, och det vänder riktigt fort.
Precis så.
Och sen var det ju starkare ekonomi än någonsin, fick jag höra.
Ja.
Så det var lägre arbetslöshet. Och det skiljer ju sig nu också att vi har ju ganska låg arbetslöshet i Sverige. Vi är rätt starkt rustade för en lågkonjunktur, skulle jag ändå säga.
Mm.
Så det känns som att det finns bra... Ja. Ljusglimtar framåt, så det kommer lösa sig.
Vi klarar det här också.
Nej, men jag tycker vi kan avrunda podden där i att vi klarar det här också. Det var en bra sista touch, och det var riktigt kul att prata med dig, Fredrik, och hoppas att vi snart kan göra en uppföljning för att berätta om hur det har gått. Vad hände sen liksom? Vad hände efter lanseringen? Hur lanserade vi? Vad lanserade vi, hur mycket sålde vi, kan gå in på detaljer, vad ser snittordervärdet ut, mer detaljer.
Jättekul, det ser vi fram emot.
Bra, då välkommen tillbaka Fredrik Kling till podden i Q1 nästa år, och så får vi berätta om lanseringen.
Underbart, tack så mycket.